Om vi går nu längre fram, då tittar vi då i Uppenbarelseboken 2 och 20. Det är alltså brevet till Thyatira. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Samma sak igen. Det babelska systemet. Och jag tror att sändebreven handlar dels om de orter som behövde ha Guds tilltal på något vis under den tiden. Men de har mer innebörder. De är liksom på något vis en spegel av olika församlingar på olika orter här och där. För vi har olika krafter och olika makter att kämpa mot. Och det kommer att se ungefär likadant ut, fast på modernare sätt. Vad som är unikt här, det här är första gången som Isabel uppträder utan att behöva verka genom en man. Här är hon självgående. Och då förleder hon sina tjänare att bedriva otukt. Ja, och sexuell otukt, det kan ju vara lockande på många personer, naturligtvis. Men det kan ju vara otukt överlag, att inte vilja ha med Gud att göra. Och att äta offerkött. Ja, hur ska man förstå det? Att äta offrat kött. Det finns olika betydelser. Det finns... Ja, det kan vara så. Man livnär sig på sitt kött. Men vad gör vi kristna? Alltså det står i Galaterbrevet att vi har korsfäst vårt kött med alla dess lidelser och begär. Här är det någon som plockar ner nu. Det offrade köttet plockas ner igen. Hon kommer alltså ut den här profetissan och undervisar. Det står inte att hon profeterar när hon undervisar. Kallas ändå profetissa. I att bedriva kötsliga. Ja, låta köttet växa till hos människor. Men det är inte Guds avsikt. Guds avsikt är ju att hans heliga ande ska få växa till hos och bo hos oss och trivas hos oss. Och vara det som dominerar våra liv. Inte vårt kött. Men vi har ju blivit frälst. Vi har ju lämnat vår egen väg. Därför råder inte köttet hos oss. Men det vill minst han sticka upp ibland. Och rätta personer kan ibland stimulera det här, så det tar makten över oss. Isabel kunde det. Och det här skedde i den kristna kroppen. Då har det gått ganska långt. Och erfarenhetsmässigt så vet jag att när de här krafterna är färde. Jag pratade med en som var huvudpastor i en större församling för några år sedan. Och då gick jag rakt fram och frågade han, för jag såg liksom vad som skedde där i församlingen där. Och frågade, vad vet du om Isabel? Frågade jag. Jo, jag vet vad Isabel står för. Ja, men hur kan du vara så liksom välkomnande till det feministiska då? Ja, men alla feminister är väl inte Isabel? Nej, det säger jag inte heller. Men vilka risker du tar? Liksom, varför ska feminismen vara i Guds kropp? Där är kvinnan och mannen redan fullt jämlik. Behöver vi ersätta Guds lära med någonting annat? Om vi gör det, vad bjuder vi in då? Det finns alltså feminister som säger den feminism som sysslar med jämlikhet mellan mannen och kvinnan och dess värde. Det är ju helt okej. Men sen har det ju feminism som rakt krigar mot männen för att få deras positioner på olika sätt. Alltså ultrafeministerna. Och där hittar man nog en del av det isabelska. Man kallar det kanske feminismen politiskt. Men inom kyrkorna skulle man nog kalla vissa inom feminismen för Isabel. Det går ut på makt. Det går ut på att stimulera det som Gud har någonting emot. Inte det som Gud har någonting för. Så det är ju vad Isabel gör här. Samma personlighet. Och jag sa tidigare att nu för tiden är det så här att det här har vi sett återkomma så många gånger i världshistorien. Så det är ingen som helst tvekan om att det här är en av förstarna eller krafterna eller makterna i himlarymderna. När det finns läge i ett land, då tar det folket. Inte genom besättelser. Åh nej. Utan genom vanligt kött. Alltså värderingarna, åsikterna blir köttsliga. Alltså jaget. Jag ska ha det här och här som det var i Babel. Köttet. De krafterna, de är antikristus. Antikristlig. Och det får vara vad som helst. Om det är så att jag tycker att det är okej att stjäla, ja, då är jag ju antikristus. Jag är kanske inte antikrist. För Gud säger att det är fel att stjäla. Tycker jag att jag ska tillbe några andra gudar, ja, men då är jag antikristlig. För att Gud säger att det är bara mig som ska ha, jag som ska ha all tillbedan, säger Gud. Och det är inte för att han är el då. Utan han vet liksom att det är så som en nation, ett folk, blir bevarat. Och slipper mörkrets välde. Nåväl, vad har vi sett nu kring det här? Ja, som USA nu gjorde, som du nämnde här. Att en domstol bestämde att det skulle vara okej när det hela USA med gifte mellan samkönade äktenskap. En domstol beslutade, det betyder ju att alla måste vara med på den, annars gör de ju ett lagbrott. Men de som har samvetsbetänkligheter då? De som är kristna, vad händer med dem? Ska de kastas i fängelse då för att de vill följa Guds ord? Ja, det har ju redan skett. Så visst kommer det att bli så. Men vad betyder det för USA? Ja, visst, samma som Sverige och en massa andra nationer. Det förebådar dess fall. Så det homosexuella i sig, det är inte ett problem egentligen. Det är en frukt. Utav vad då? Det isabelska. Ja, hur kan jag säga det? Ja, det skulle jag kunna säga om jag gick igenom en massa bibelord här, men oj vad trött vi skulle bli. Det är inga roliga ämnen det här. Men jag kan prata om några erfarenheter som jag har haft. Jag har ju jobbat, som ni vet, på behandlingshem för missbrukare. Jag har stött på många ungdomar från svåra hemförhållanden. Och jag har sett liksom hur vi i Sverige har myntat en kategori som kallas värstingar. Ja, det kanske finns värstingar i vårt samhälle. Jag brukar säga att det var de som hade minst chans. De vi kallar värstingar. Där försiggår det typ, ja, homosexualitet. Och går man tillbaka i familjestrukturen lite mer där, så ser man vem är dominant. Om karln är dominant och slår, ja, då brukar det bli vissa skador i det uppväxande släktet. Men om kvinnan är dominant, då ser det lite annorlunda ut. Kvinnan ska inte vara dominant över mannen. Mannen ska inte vara dominant över kvinnan heller. Vi är ju varandras jämlikar. Alltså där ser du en högre frekvens av det homosexuella. Där kvinnan är den dominant. Sen finns det väldigt olyckliga förhållanden där det har blivit skilsmässor. Och där har ju inte kvinnan något annat val än att bli den dominante. Någon måste ju ta fulla ansvaret för barnen. Och där finns det ett annat begrepp som man brukar kalla det för mannen som svek och kvinnan som tog makten. Då. Så vad har de för val om de tänker på sina barn? De måste ju ta både den manliga och den kvinnliga rollen. Men det blir ändå en brist för de som växer upp. Det blir det verkligen. För det är tänkt liksom att barnen ska få lära sig lite av vad kärlek är i det spel som är mellan mamma och pappa. Om då mamman dominerar pappa och pappa lydigt bara böjer sig för det ideligen, ja, då är det nog lite förakt som sås ut där. Och då kan det hända att barnen får lite förakt mot det egna könet eller mot det andra könet. Och då söker de sig till sin egen bit. Och det är ju en variant till det som utvecklade homosexuella. Det finns ju mycket, mycket mer bitar naturligtvis. Men liksom, om inte samhällsstrukturen såg ut som den gör idag, så växte inte det lika mycket helt enkelt. Jag menar, idag är det helt okej det homosexuella, och vad ska vi säga om det? De har ju rätt att göra sina val. De får stå för det på samma sätt som vi. Men det kommer ju att drabba hela vår nation, tror vi. Jag är lite trött på när jag hör det. För det är inte de homosexuella som drar ner domen över landet. De här krafterna hade inte kommit i omlopp om vi kristna hade levt fullt ut tidigare. Och sen är det egentligen Isabel som ligger bakom Så det är svårt det här med ansvarsfrågan. Vi får väl hoppas att Gud vet vad han gör. Men alltså, de homosexuella är trots allt bara frukten av det hela då. Om mitt resonemang här stämmer, vilket jag tror att det gör. Och man ska inte anklaga de oskyldiga, det har jag lärt mig. Jag menar, jag har ju varit själv alkoholist. Jag har inte någon hjälp av att jag har varit anklagad för att jag var alkoholiserad. Hjälp, det var jag liksom när jag fick hjälp att se att jag för dig kanske inte fanns någon annan väg att gå som det såg ut när du växte upp. Man ser liksom att ja, men det kanske inte var min skuld. Det hände ändå. Det kom in krafter i vår familj som inte ska vara i en familj. Det var mörka krafter i vår familj. Så det är klart att någonting skedde med oss. Ja, vem är det som är skyldig då? Jag inte är det barna. Det var väl de som drog in krafterna. Men är de då skyldig? Ja, men de var ju bedragen till det. Bedragen av sina begär. Så vart lägger man skulden då? Ja, låt Gud sköta den biten så blir det bra. Vi har inte mycket för att gå omkring och anklaga varandra. Däremot, om man blivit drabbad av någonting så har man ju sitt eget ansvar och vilja att gå därifrån. Det kommer man inte ifrån. Det spelar ingen roll varför jag har varit alkoholist. Ja, det är ändå min väg att ta mig därifrån. Och det gäller alla problem. Det finns inga ursäkter på det. Så egentligen behöver man inte hålla på att bekymra sig hur det har varit bakåt. Bara få lösa bort skulden och få den på rätt plats. Man har ändå vägen att gå därifrån. Det isabelska har egenskaper. Det finns 5 egenskaper som man hittar där. Varför ska man säga det så här? Ja, för att tiderna är som de är. Vi lever i en kultur som är präglad av det här. Och vi ska nog se efter hur det ser ut hos oss. Nummer 1 är oförsonlighet. Eller tomma ord. I ordet förlåt. Förlåtelse och så, det ingår oftast ånger. Finns inte ångern där får man verkligen fundera på om ordet förlåt bara var ett standardfras som slängdes iväg i någon given situation. Förlåtelse är en andlig process och får andliga effekter. Och förlåtelsen utlöser också Guds renande blod och på något vis känns det. Vi kallar det för ånger. Det ska finnas med när det är den här renande, upprättande försoningen. Ångern är obehaglig. Men resultatet av den är underbar. Så vi behöver inte vara rädd för det. Trots det finns det alltså oförsonlighet. Alltså man vägrar att förlåta de som gjorde en illa. Jag satt fast väldigt mycket. Men jag hade både mamma och pappa som hade svikit egentligen när jag växte upp. Men jag hade ändå inga annat att göra om jag ville vara kvar hos Gud. Förlåt dem. Förlåt dem bara. Rakt av. Spelar ingen roll vad de har gjort. Spelar ingen roll om de har svikit. Om du inte förlåter dem så får du inte min förlåtelse heller. Så vad ska jag göra med mitt skräp? Bara förlåt. Det är liksom det korset går ut på det. Jesus Kristus dog för det. Han offrade sitt liv för det. Av vilket skäl ska vi inte låta hans verk få gå igenom oss och lätta mänsklighetens börda lite? Är det klart? Ska vi kasta den bakom ryggen? Ja, men käre Gud, hjälp oss. Det här är oförsonlighet. Man kan tänka sig det som ett litet lock. När man lättar på det där locket lite så hittar man någonting som ligger och puttrar där i en gryta. Och den första grejen man kanske hittar, det är maktlystnad. Eller ett överdrivet kontrollbehov. Det är också av makt. Det finns där dåligt. Men det är väldigt sällan som individen förstår det. För det är förmörkat av den oförsonlighet jag lever under. Men det finns där ändå. Och det behöver inte vara någon stor maktlystan att man liksom ska styra över en hel nation. Här kan man vilja ha kontroll och makt över sitt lilla sammanhang som man är i. Behöver lite människor runt omkring sig för att bedriva den här maktlystnaden. Eller om man går alkoholistvägen som jag gjorde. Alkoholen. Det var mitt medel för att ha kontroll över känslolägen, verklighetsuppfattningar, när jag fick sova, när jag skulle vara glad och så vidare. Ja. Det finns med där. Det också. Lusta finns med. Babels drottning kände vi. Hon levde ju i lyx och överflöd och i lusta. Det är hon som ligger bakom här, det isabelska. Så lusta finns med. Och den här lustan Vi kan, jag vet, jag pratade med någon tidigare som sa, men det är ju sexuell lyssnad. Ja, visst kan det vara det. Det är väldigt vad vi ska haka i fast i det sexuella. Det kan ju betyda mer än så. För lusta, det finns ju en del människor som får en kick av att utföra en makthandling. De blir hög på det. Eller de får en kick när de kommer in i ett sammanhang där de är så beundrade så alla lyfter dem till höjderna. De blir avgudade. Ja, men det är också en lusta. De får en kick av det. Så det finns mer än de sexuella bitarna i lusten. Bitterhet. Gå mot Gud i 2 år och fundera sen om du inte är bitter. För du får inte som du vill. Du får inte som du vill. Och då kommer man börja på att skaffa en massa olika orsaker och skäl till varför det inte blev så bra som du hade önskat. Och du kan förklara det hit och dit och du slänger det med lögner och bortförklaringar och allt möjligt. Du kommer ändå inte att få som du vill. Istället blir du bitter. Det är för att det här högmodet som också finns med här, det gör att du inte kommer att böja dig för Gud. Alltså, för Herren Gud böjer man sig. Han har skapat hela universum. Så vilka är vi att sticka upp mot han? Jag vill vi dö. Kan vi göra det då? Men nu är han god så han slår inte onödan. Men han försöker liksom att tukta oss så att vi inte håller på så där. Han vill ju oss det bästa. Ibland måste vi ödmjuka oss. Det är för att himlens krafter är så mycket starkare än jag. Då är det klokt att bli lite ödmjuk. För annars får man väldigt mycket stryk innan man fattar det. Så visst. Och sen har du förakt som du hittar här under också. Förakt. Och jag skriver ju bara förakt för att det kan också uttryckas på olika sätt. Men i grunden är det ett förakt mot Gud. Man anklagar Gud för att det där hemska hände när jag var tonåring. Ja, säger Gud. Det skedde ju. Men varför glömmer du bort liksom att du kan förlåta? Jag har ju offrat hela mig för att det ska kunna läkas. Nej, det vill jag inte vara med på. Ja, men gå och tyck synd om dig själv då, säger Gud. Tills du ångrar det. Alltså det har blivit förakt mot Gud. Och det har blivit förakt mot den här ordningen. All sån här ordning där man kanske måste underordna sig ibland. Jag menar, har du inte, kan du inte underordna dig, kommer du inte kunna ha en vän kvar i ditt liv. För vänner står på samma plan. Men vi är så väldigt olika i olika situationer. Så ibland måste vi underordna oss varandra för att kunna stå kvar med varandra. Ska du ha makten hela tiden? Ja, de ödmjuka drar sig därifrån. De vill inte smittas av det där. Du kommer bli det ensammaste som finns. Och när det sker, då måste du söka dig till nya sammanhang. För nu liksom i det första sammanhanget du var i, det drar ju sig alla undan dig. Ja, men då kommer du att sticka till ett annat sammanhang. För begäret ditt behöver näring. Så låt begäret dö istället. Upp på korset med henne. Det där är det isabelska. Men samma egenskaper finns också hos männen. Det är bara det liksom hur de uttrycker den här maktbiten är lite annorlunda än kvinnorna. När vi är inne på det där, då måste vi också fråga oss hur det ska vara då. Jag sa så här, nu har jag läst ut med varelseboken, att Isabel undervisar Guds folk så att köttet göds. Oförsonlighet är locket. Lätta på det. Maktlystnad, lösta, bitterhet, förakt och högmod. De grejerna finns. Det är 16 och jag kan räkna med locket. Men alltså, de här grejerna är som att jag måste bara säga lite till tröst här. För alltid när man pratar om sånt här så kommer folk att känna igen sig. De flesta har ju varit bitter någon gång. De flesta har väl känt lusta någon gång. Men åtminstone de som är gift, de hade man känt lusta till hustru någon gång. Men Isabel då? Nej, det är man inte. Det är precis som det ska vara. Men liksom om man har sånt här, då är det för att det är mänskliga egenskaper det här. Det finns med oss, det kan simuleras, det kan finnas med. Det var det att det får inte bygga fasta tillstånd. För när ett av de här grejerna kan vara maktlystnad och bara ha byggt ett fast tillstånd. Det vill säga jag har gått så länge inne så att jag har gjort något stort i mitt liv. Då kommer det att börja samordna sig. Eller ta över de här andra egenskaperna i sina syften. Det kan vara omkullkastningar här i liksom den ordningen. Men de samordnar sig. En rad olika sådana här tillstånd. Och till slut vet du ingenting om det. För när det ligger under oförsonlighetens lock, då är det mörkt där. Och i mörker ser inte vi människor. Så herrarna säger så här istället, att Guds ljus, sätt in lite av Guds ljus, så blir inte mörkret i dig lika mörkt. Gud säger inte att mörkret försvinner. Men han säger, det blir inte lika mörkt i varje fall. Han är inte så krävande Gud. Och det är ju liksom sånt han djup på, mitt ljus. Ingen prestation. Och det är bara en vinst med henne. För jag får bara bli kvitt det här onda. Jag kommer liksom att gå lättare steg när jag går därifrån sen. Men hur ska det vara? Jag har ju sagt så här att... Nej, nu tar jag tillbaka det här, hur ska det vara? För nu ska jag läsa om hur det inte ska vara. Jag sa ju det här liksom att föda köttet. Ja, då kan vi titta liksom på Galaterbrevet 5. Köttets gärningar och andens frukt. 16 versen är det. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Där kommer en uppräkning här. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst. Ja, inte det jag har hållit på att prata om här 4-5 gånger i form av Babel. Fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Jag står ju här som en lärare från Gud. Jag tror ju så. Så blev jag smord. Jag får inte predika det som stimulerar köttet. Varför? Ja, det är för att gå på Guds plan om intet. De som lever i sitt kött kommer inte att få ärva Guds rike. Då kan vi fortsätta till det som är bra då. 22 versen. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Och vi har liv genom anden. Låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Köttet tar sin konsekvens. Det finns hos oss. Alltså alla människor har vi ett kött. Eller någon som inte har något kött. Nej, vi har ni allihop. Det finns alltid någonting liksom hos oss som vi kan känna igen i det här. Anden har också en frukt. Och det kan vi också känna igen. Bara det här med tålamod. Ja, men det är ju en andens frukt, Jenny. Du har ett väldigt tålamod. Det är en av andens frukter. Det tänker vi inte så mycket på. Vi tror liksom att det är andliga, då ska det vara nästan magiskt och mäktigt och märkvärdigt. Ja, det är väldigt mänskligt. Men inte köttet. När vi sen tittar liksom på det här som har med det okulta att göra, som jag har nämnt tidigare, då kommer det ur köttet. Det står där, men det här svartkonst kallas det då. Kött, en av köttets frukter är svartkonst. Det är ingen andlig företeelse, det är en köttslig företeelse. Det kommer alltså ur köttet. Och då vet vi mycket klart så här. Jag tror att jag har nått målet nu med den typen av undervisning för ett tag. Det som startade i Babel finns idag i vårt kött. Kristus dog för oss för att vi skulle slippa det. Inte bara att du skulle stimulera henne. Det utvecklas personligheter i den kultur vi har. Som man kan kalla för Isabel. Eller kalla henne Herodias. Då, eller Semiramis. Eller någonting sånt. Det står för samma sak. Det är lättast att kalla henne för Isabel. För det är bäst beskrivet. Kring Isabel hur hon var. Och det är jobbigt. och se den typen av personligheter, för de förstör alltid för Gud. Men det gör också vårt kött. Alltså köttet söker det som ligger strid med anden, och anden söker det som ligger strid med köttet. Det är så vi är. Alltså vissa personer som är kötsligt sinnad, de kan bara inte undvika att dra sig in i ett ställe där det blir ett bråk. Det är som att de luktar sig till det. De är alltid där det är splittring och bråk, om man tittar efter. Men det är köttet. Sen får de diskutera Guds ord hur de vill. Guds ord förmedlas genom den heliga ande. Förstås av den heliga ande. Är ingivet genom den heliga ande. Så köttet har ingenting med det att göra. Men man kan läsa Guds ord. Det kan ju djävulen göra också. Och han har ju inte mycket med heliga ande att göra. Så då går det för oss människor också. Eller det finns personer som det räcker att de bara dyker upp i sammanhang, så är det splittrat efter några månader. Ingen vet hur det går till. Nej, tror jag det. Därför att det har lite med det här med svartkonst att göra. Det syns inte så tydligt på ytan. Men det stimulerar någonting som är fel hos omgivningen. Och rätt vad det är så kommer omgivningen att börja på att explodera ihop mot varann. Och ibland vet de inte ens varför. Då kan jag tala om hur det ser ut för oss. Isabel och Ahab. Jag säger att det var Isabel. Det var hon som förde in och verkade fram ett helt avfall för hela Israels folk, alltså norra Israel på den tiden. Hela folket på en enda generation. Det är ganska snabbt. Det var hårda nyper. Hon dödade 700 profeter för att lyckas lite med det. Elia, han förde tillbaka folket på en enda dag. Tänker det. Alltså när han besegrade Baalsprofeterna, för det var han som kallade, ta nu kung Ahab och kom hit med dina profeter allihop, hela högen. Då ska vi se vem som är Gud. Och det besegrades de här, alla. Så på en enda dag omvände ett helt folk tillbaka till sin Gud. Så är maktförhållandena. Det djävulen kan behöva en hel generation på sig för. Använda många människor och hålla på att manipulera och döda och kriga och allting. Det tar en hel generation. Det gör Gud på en enda dag utan att en enda oskyldig person skadas. Så är maktförhållandet. Det är vår Gud som är så. Så när det blir sådana här saker, för det kommer vi att drabbas av. Vi lever i en sån tid, vi lever i en sån kultur. Vi har sett det här mörka komma. Det är klart att förr eller senare blir vi angripna. Vi blir anklagade. Bara i syfte att Guds ord ska tystas. Då kan förklara det på miljoner olika sätt. Men det är liksom det som är skälet. De kommer aldrig att säga det till någon av oss. För du vittnar så levande om Jesus. Så hej, dig måste vi skära tungan av. De hittar på något annat. De säger du har cancer i tungan. Vi måste hjälpa dig. Eller någonting säger de. Det liksom får liksom inte förklaras på sitt rätta sätt. På något vis ska det tystas. Då ska ni veta om det. Om det tog en hel generation för att få till det här avfallet. Då tar det ett dygn för Gud att fixa till det. Tänk bara när Herren sätter ner sina fötter. Jag tror det går fortare än ett dygn. Jag tror inte det tar ett helt dygn för Gud att få ner sina fötter på Oljeberget. Det säger bara puff. Då är det ordnat. Det är inte så svårt. Det är oss det är svårt för. Men alltså, låt oss då lita på himmelens Gud. Inte på vårt kött. För oj vad det kliar i fingrarna när vi ser någonting. Att vi vill agera själv och vi ska hålla på. Vi har så mycket idéer. Det ska vi fixa till. Ja, okej, pröva tills du blir trött. Sätt dig sen ner och be till Gud. Och lita på och förtrösta på Gud. Vill han införa det där, så kommer han att göra det genom dig. Och då är det precis som att du bara går och trycker på en knapp. Så händer det. Det är förutberett. Det är hans verk. Du är bara verktyget. Så stimulera inte köttet. No way. Dra er undan de som vill ha makt över er. Inte era föräldrar. Det är inte den makten. De älskar er. De drar man sig inte undan. Nej, men folk som vill ha makt över er. Att förstöra er, liksom, tjäna sina syften. De kommer liksom säga och lura er med något gott. Fråga Gud istället. Håll dig till Herren Gud. Han har vunnit all seger som behövs. Och han kommer sannoliken att visa mig ganska så snart. För det är inte bara så att det här ska rasa. Babelska. Tänk när himmelens Gud sätter ner sina fötter på Oljeberget. Alltså, varenda människa på hela jorden kommer uppleva det. Och jag tror de kommer uppleva det flera veckor i förväg. För man känner på sig att det är någonting i görningen. Och då är det inte något litet lamm som kommer. Men då kommer lejonet och Juda. Och då spricker Oljeberget. Han går upp i vikt. Nej, men han har en väldig makt. Och när det spricker Oljeberget, då blir det en tillflykt för återstoden av judarna också. Så att det är en välgärning även det. Sen kommer det bli en fantastisk vattenkälla där sen, tror jag. Som bara sprutar upp. Fanns inga vatten där innan. Sen finns det. Det gjorde Moses i öknen ur klippan. Här kommer Jesus själv. En klippa igen. Det behövs vatten i Israel. Först, det blir liksom rena Niagarafallet där. När de har tagit sig därifrån. Det vore Gud gör så. Idag är det inte han som råder riktigt mycket. Alltså vi svenska folket, vi har ju kastat utanför våra gränser. Inte bara amerikanerna. Vi har hållit på med det länge. Alltså inte ens i våra skolor får vi prata om Jesus längre. Det har vi tagit bort. Inom sjukvården så får man inte pådyvla folk tron. Jag jobbar där. Det får man inte göra. När jag jobbade så var man fri och liksom berätta om sin tro, om de ville höra. Jag tror inte ens man får det då. Men så fick man göra då. För vi har kastat ut Gud. Och det är han som vill oss gott för en hel evighet som vi kastar ut. Så visst är det Babels välde att göra med. För så har Babel hållit på i alla tider. Och personligheterna ser likadan ut i olika tider. När man säger Adolf Hitler, kan han ha varit likadan som Nebukadnessar? Ja, jag tror det. Eller Herodes? Ja, jag tror det. En man som står under mörkrets inflytande kan bli fruktansvärt obarmhärtig. Oj, oj, oj. Liksom en kvinna kan bli det. Och det värsta man kan drabbas av, det är när det här mörket kommer genom ens partner. Man måste förhålla sig till det. Anta att liksom det finns barn i ett äktenskap. Ja, men hur gör man? Anta att kvinnan dominerar mannen. Mannen brukar bli lite betryckt. Men att det lugnas så. Man vill inte ha bråken alla gånger för att ungarna måste få må bra. Och kanske kvinnan svarar på något annat sätt när de här krafterna kommer in. Eller sönerna till kvinnorna som vill bedriva makt. Inte må de bra. Jag har sett för mycket avarter på det. Eller döttrarna. Den kararna har bedrivit osund makt över. Ja, de må lika illa dem. Det är Jesus vi ska ha. Han har givit oss den helige ande som hjälparen. Och därför tänkte jag avsluta denna kvällen med: ska vi inte be om att få helig ande? Jag menar, vi har den de flesta av oss, men vi kan aldrig få nog av den helige ande. Annars står vi där rådvilda. Annars har vi bara vårt kött att förtrösta på. Det är den heliga ande som behöver få vara med i våra liv. Så att vi kan få följa anden, så vi kan få ta rätt beslut. Så vi kan få kraften och motivationen från himlen. Ja, jag skulle önska att vi gjorde så. Jag bara avsluta så. Om någon vill ha förbön kring det temat, för vi håller oss till det i slutändan här. Ja, då ber vi gärna för varandra. Fader i himmelen, jag tackar dig, Herre, för Jesus. Jag tackar dig, Herre, för blodet. Jag tackar dig för korset, Herre. Jag tackar dig att du strök ett streck över all vår skuld. Att ditt blod rena från all vår orättfärdighet. Jag tackar dig, Herre, för att du är vår förtröstan. Att du är vårt hopp. Jag tackar dig, Herre, för att du kommer tillbaka. Och att du snart kommer tillbaka. Och jag tackar dig, Herre, för att du ska hjälpa denna vilsna värld. Och att du hämtar hem oss i rätt tid. Och jag vill be dig, Herre Jesus Kristus, att du låter den heliga ande vara med i alla sinnen. i allas tankar, i känslovärlden, Herre Jesus, i hjärtat, hos var och en i detta rum i fortsättningen, Herre. Sätt ditt sigill, Herre, på deras pannor. Markera dem, Herre Jesus, som din ägodel. Och låt dem, Herre, få kraften och hjälpen ifrån himlen att stå kvar som din ägodel. Ge var och en här frid, kärlek, glädje, tålamod i rätt tid. Herre, hjälp oss hela vägen hem i Jesus. Ta emot av Herrens välsignelse, säger Herren. Ta emot av mitt rike, säger Herren. Ja, Herre, jag ber att du gav ut nu, att du får falla i god jord. Att du får vara frö som får himlen att växa hos den eller de människor som du var ämnat för. I Jesu Kristi namn. Amen.